Lundströms låda. Nyhetsanalyser med Carl Lundström.
Ja, hallå ja. Den här gången ska det handla om Venezuela, ett ganska intressant land. Som ni känner till så har de där världens största oljetillgångar i Venezuela. Och det här har ju naturligtvis varit någonting som man varit väldigt förtjust över. Den här stora naturtillgången. Men det har ju varit faktiskt till mer besvär än nytta för de som bor där. Redan på 1920-talet så drabbades landet av den här så kallade holländska sjukan. Det vill säga att en näringsgren genererar vinster och suger upp arbetskraft med påföljd att övriga samhället, framförallt jordbrukssektorn och annan industri som är viktig för landets självständighet, krymper ihop. Inkomsterna ifrån oljan ledde till omfattande import av livsnödvändiga varor och växande klasskillnader när den producerande sektorn utanför storstäderna såg sig omsprungen och diverse handlare, importörer och finansiärer i storstäderna. Jordbruket och den småindustri som man hade, den förföll till förmån för importen. Detta i kombination med jordbruksteknikens utveckling gjorde att den stigande nationalinkomsten aldrig gav någon brist på arbetskraft, vilket är en avgörande komponent om ett samhälle ska kunna utvecklas. På grund av överskottet av lantarbetare förblev alltså arbetarlönerna låga med oundvikliga klasskonflikter som följd. Fram till 1943, när den nationalistiska generalen Angarita blev vald till president, var det också inte stor nytta med oljeutvinningen för landet överhuvudtaget. Men i och med Angarita så fick åtminstone staten nytta av oljan. Enligt 43 års energilag så tog staten hälften av oljevinsterna, alltså inte inkomsterna från den här oljeexporten. Oljebolagen hade alla anledningar att vara nöjda med detta. Och så här tuffade det på ända till 1973, året då det började bli riktigt snurrigt i Mellanöstern och oljepriset började åka berg- och dalbana. Sedan dess så har Venezuela åkt berg- och dalbana i takt med de här oljepriserna. När priserna har varit höga så har man pumpat in statliga pengar i ekonomin, gjort stora investeringar, bekämpat fattigdomen med skattepengar och så vidare. Tyvärr har man också låtit sig luras att låna pengar av exempelvis Världsbanken. Ett institut som senare visat sig vara tätt knutet till USAs djupa stat och utrikesdepartementet. Enligt interna dokument som kommit fram via Wikileaks så har Världsbanken redan från sin tillblivelse utgjort ett strategiskt instrument för ekonomisk krigföring mot sina egna kunder. Ja, unconventional warfare är termen som används i de här dokumenten. Naturligtvis är det venezuelanska politiker och väljares eget fel att man trasslar in sig i skulder och tänker kortsiktigt. Om man tittar på det här så får man ändå intrycket av att man åtminstone försökt göra någonting bra men inte riktigt kommit hela vägen fram. Nationaliseringen av oljan som gjorts med jämna mellanrum har på olika sätt ändå blivit privatiseringar till slut på grund av bristande kompetens inom det statliga oljebolaget. Det är ju så med olja att allt eftersom man tagit den olja som man är lättast att komma åt så måste man hitta djupare liggande olja. Och då behövs det mer teknik och erfarenhet och det är svårt för andra än de största internationella oljebolagen att hänga med i den här tekniska utvecklingen och finansiera uppstarten av nya oljekällor. När Hugo Chavez valdes till president 1999 så var det dags för en ny sån här nationaliseringsvåg. Men venezuelaner är inte så bra på att räkna. Och Chavez han räknade fel både på produktionskapacitetens utveckling under det statliga oljebolagets ledning och på oljeprisets utveckling. Och när det här blev uppenbart i början av Syrienkrisen, då oljepriset nådde nya bottennivåer, ja, då är det tilltänkta oljepengarna redan spenderade. Medan både oljepriset och produktionsvolymen sjönk hade Chavez öst pengar över ekonomin och skapat en efterfrågan som går upphov till en brist på det mesta, återigen en överdriven import, nytryckning av pengar och till slut hyperinflation så att man inte kunde betala för importen längre. Och så stod man där helt flintskallig. Det första som venezuelanerna borde lära sig av landets ekonomiska äventyr, det borde vara samma sak som afrikanerna fått lära sig gång på gång under alla år, senast i Sydsudan. När det kommer manna från himlen, stekta sparvar kommer flygande rakt in i munnen och allt vad det heter, då kommer det alltid surt efter. I Sydsudan har det såklart varit på en annan nivå, men ekonomins lagar fungerar precis likadant i Venezuela som där. När World Food Program landade i Juba med jättehelikoptrar fyllda med färdigslaktat kycklingkött och bara delar ut, ja, då går priset för kycklingar ner till noll. Och när priset rör sig mot noll så rör sig produktionen precis mot noll den också. Och strax börjar svälten där igen. Exakt det som hände i Venezuela, förutom att mannen inte kom från himlen den här gången utan från marken. Pengar utan prestation hjälper kortsiktigt och skadar långsiktigt. Norrmännen fattar ju detta direkt och fonderade sina oljeinkomster istället för att slösa bort dem. Och det här är ingen höger-vänster-fråga. I Norge är det Fremskritt, det vill säga norska SD, som vill slösa bort oljepengarna och vänstern som håller emot. Venezuela påstås vara ett misslyckande för socialismen, men det är inte heller sant. För Venezuela är inte socialistiskt. Det är ett demokratiskt och blandekonomiskt land, ungefär som Sverige på 80-talet. Venezuelas ekonomi är ett misslyckande på grund av slöseriet och kortsiktigheten. Och kortsiktigheten, den har ingen politisk färg. När man klantar sig på det sätt som Venezuela har gjort så börjar såklart gamarna också kretsa. I synnerhet den största gamen, det vill säga United States of America. Där har man ett till synes obegränsat förråd av väskor fulla med dollarsedlar som man reser runt i olika länder och delar ut till både rätt och fel personer för att få olika saker att hända. Och när det gäller Venezuela så har man gjort vad man kunnat för att hjälpa naturen på traven och sabotera för landet. Den som inte haft något jobb har kunnat välja mellan att gå till arbetslöshetskassan och få billiga varor eller till sin lokala kravallorganisatör och få dollar. 2002 så genomfördes det en statskupp som lyckades. Den militärledningen installerade en ny president. Emellertid så revolterade sedan inte bara civilsamhället utan även trupperna mot sin militärledning. Man avbröt alltihop efter 48 timmar och återinsatte Hugo Chavez. 2014 så gjorde man ett försök till, en Ukraina-liknande kravallrevolution. Under 6 månader där lokala spelare och utländska rådgivare strödde pengar omkring sig för att sätta upp gatubarrikader och slåss med polisen. Och till slut så tappade även den här revolutionen luften. 43 människoliv kostade denna, inte alls lika blodigt som i Ukraina. Och nu till det pågående kuppförsöket. Och här har Nya Tider en väldigt bra artikel som jag mer eller mindre kommer att läsa högt ur nu. Ja, den alltid väl underrättade Christer Eriksson i Nya Tider pekar på en omständighet som visar vilka det som ligger bakom de här till synes misslyckade kuppen i Venezuela. Och en annan omständighet som tyder på att det kommer mera. Mönstret från tidigare USA instigerade inbördeskrig känns igen nästan i detalj. Både i Libyen och Ukraina utropades det nya presidenter i en rafflande takt redan innan den förra hade hunnit fly eller hunnit bli ihjälslagen. I Libyen 2011 så utsågs Mustafa Abdul Jalil till ordförande för det nya nationella övergångsrådet. Och inom 24 timmar hade alla västländer erkänt honom med samma ordvändningar. Och hans medarbetare, de bildade då en ny regering, påstods det. Uppgiften för den här nya regeringen var nu bara att ta koll på den slemma Kadhafi-regimen. I skillnad mellan regering och regim, förstår ni. Situationen trappade snart upp och i Svenska Dagbladet kunde man läsa om hur Kadhafi hade givit order till landets soldater att våldta så många som möjligt av landets kvinnor. Och de hade tid alltså mellan sina blodiga massakrer mot de fredliga demonstranterna. Oerhört sannolikt alltså. Nästan lika bra som de här holländska nunnorna som tyskarna massvåldtog under första världskriget. Det stod också i SvD att Kadhafi sände ut sina värsta attackhelikoptrar för att anfalla en enormt stor men fredlig demonstration i Tripoli. Att, Att inte en enda av de här hundratusentals fredliga demonstranterna tänkte på att ta fram sin mobilkamera och ta en bild på den här berömda attackhelikoptern som angrep demonstrationen. Det var ingenting som bekymrade våra seriösa medier, inte. Ja, till och med den stora demonstrationen själv var svår att få på bild. Och den här gode extra presidenten Mustafa Abdul Jalil, han varnade då, precis som den här aktuella snubben i Venezuela, med darr på rösten, för att Libyen skulle drabbas av en katastrof om inte västmakterna snarast inrättade en flygförbudszon över landet då. Och det visade sig snabbt att definitionen av flygförbudszon och bombmattan är ungefär densamma. Men nu vet vi det till nästa gång då. Fast alltihop var ju för Libyens bästa, som ni förstår. Jalil försäkrade ju att bara man blev av med Gaddafi så skulle det bli fred och demokrati och frihet och välståndet skulle börja blomma i ett nytt och självständigt Libyen. Ja, nytt Libyen blev det ju faktiskt. Oljetillgångarna delades lika mellan BP och Islamiska staten. Och guldreserven, det är väl ingen som riktigt vet vart den tog vägen. Den kanske betalade för alltihop. I Ukraina blev det i stort sett likadant. Landet skulle bli rikt och tryggt och medlem i EU och så vidare. Ja, några blev nog rika. För guldet får ju också all världens väg. Och allt som gick att privatisera, det såldes eller blev bortskänkt. Och strax fick man igång ett inbördeskrig också mot de östra landsändarna, och det pågår än idag. I Libyen så nöjde man ju sig med virtuella falskflaggsoperationer som de här massvåldtäkterna och attackhelikoptrarna i Svenska Dagbladet. Men i Ukraina tog man i lite mer seriöst. En grupp prickskyttar i ett höghus fick ju uppgift att skjuta vad som skjutas kunde ner på Majdantorget. Man siktade naturligtvis i första hand på sina egna, det vill säga demonstranterna. Och mördade cirka 50 personer. Inom några minuter så visste Carl Bildt vem som var den skyldige. Och då visste jag också vem som var den skyldige. Han skrev: Janukovic har blod på sina händer. Och ja, att det inte alls var Janukovic som hade ställt till med det här massaken, det hade tydligen inget nyhetsvärde i SvD eller någon annan svensk tidning. Kanske utgick man från att alla hade fattat det från början i alla fall. Än så länge har man tagit det ganska lugnt i Venezuela, men Nya Tiders källor bedömer att det kommer mera. Framförallt på grund av att priset man slåss om den här gången är mycket större än vad man slogs om i Ukraina, i Syrien eller i Libyen. Det handlar om världens största oljereserver, över 300 miljarder ton. Mer än vad Saudiarabien och USA har tillsammans. Dessutom på grund av att det som man gjort hittills där nere har varit ganska halvhjärtat. Den personen som man utsett till president är uppenbarligen en halvfigur. Det ser man nästan på honom, och framförallt eftersom han är mer eller mindre okänd i landet. Betydligt mer inflytelserika personer i Venezuela som definitivt står på USAs sida i den här konflikten. De har hållit sig i bakgrunden på ett annars oförklarligt sätt. Det här ska bli spännande. Hoppas det inte blir ett nytt blodbad. Stranger things have happened. Repeatedly.
Lundströms låda. Nyhetsanalyser med Carl Lundström.